Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, då är ni varmt välkomna till Seniorradion. Det sista med oss programledare före sommaruppehållet. Men var inte rädda, vi kommer att dyka upp igen i början på september. Men vår kanal 102,7, den är ju öppen med härlig musik hela sommaren. Och vi som får sända idag, det är Ingrid Karlsson och Timo Heino. Och Tommy Körberg som sjunger Sol på jorden.
Sol på jorden, kom och lys på oss. Och jag ber dig lysa tills vi blir som blås. Jord i mörker vill ingen ha, bror och syster, du och jag. Sol på jorden, kom och lys på oss. Nej, solen ser inga färger, hon bara ger ljus till mig och till dig. Men en människa är ej som solen, därför sjunger vi nu sol kom lys på oss.
Sol på jorden, det hoppas vi att vi kommer att få nu den här sommaren. Då ska vi ta och gratulera. Den 9 juni är det ju idag och då är det Börje och Birger och det är internationella arkivdagen. Börje, mycket vanligt under 40-talet, men idag ovanligt som tilltalsnamn bland de yngsta. Det finns över 30 000 som heter Börje i Sverige, men inte många av 90-talets pojkar har fått det som tilltalsnamn. Har använts som dopnamn i Sverige sedan 1500-talet och är en variant av Birger. Börje har stått i almanackan sedan 1901 då det ersatte Primus. Under 90-talet gjorde Börje en utflykt till Birgers dag, men från och med 2001 så har båda flyttats till Börjes gamla dag den 9 juni. Och Birger, ja, det är också ett ovanligt namn på pojkar idag. Bara 25 fick det som tilltalsnamn under 90-talet. Namnet är ett klassiskt nordiskt namn med anor från forntiden och det finns inristat på runstenar. Namnet betyder hjälpa och det var en stormans namn under medeltiden. Och Birger Jarl från 1200-talet är kanske den mest kände. 10 juni då är det Svante och Boris, 11 Bertil och Berthold, 12 juni Eskil och 13 Aina och Aino och söndagen den 14 då är det Håkan och Hakon som ska gratuleras. Men som sagt var, känner vi någon Börje och Birger så ska vi gratulera idag. Och jag känner faktiskt en Börje och jag vet att han sitter och lyssnar på det här programmet. Så grattis Börje på namnsdagen! Visst är det skönt ute nu hörni. Det är faktiskt mycket ljusare på kvällarna och snart vänder det. Nej, jag vill inte tänka på tanken. Usch. Nej, nej. Men jag vill att vi ska lyssna på Thomas Andersson Vi. Han sjunger När solen färgar juni natten.
Det är lagom kallt att andas. Det är lagom varmt att leva. Genom dagen kan jag följa dina spår. Över blomningsgröna mörker, ner mot boningsröda gårdar. Jag är fattig vid din sida där du går. När solen färgar juni natten. Och när sången och musiken dansat ut. Det är stunder som man borde ta tillvara och ha kvar som ett täcke under vinterkalla dagar. Nu har fågelsången vaknat fast vi gick här fram så tysta. Var det solen eller var det våra steg? Var det hjärtats slag som hördes? Eller lätta gräs som rördes? Eller vinden som drog fram gård och teg? När solen färgar juni natten. Och när sången och musiken dansat ut. Det är stunder som man borde ta tillvara och kvar som ett täcke under vinterkalla dagar.
Jag fick lite påbackning precis av Timo här att jag inte talat om vad det kommer att bli för program idag. Men det kan jag göra nu. Jag har fått in i studion Mattias Nyberg som jag ska hälsa välkommen snart. Sen kommer Katarina Almlöv från Svenska Livräddningssällskapet. Och så ska vi prata lite sommarläsning kanske med Maria och Helena. Och sen har jag skickat iväg Sven-Erik Lundberg på en mopedutställning på museet. Så då vet vi hur programmet ser ut. Men nu säger jag välkommen Mattias Nyberg.
Tack.
Från Stickans.
Tack. tack så jättemycket.
Du, vad är Stickans?
Stickan är en krismottagning för män som har funnits i Gävle sedan 1991.
Har det funnits tidigare, tror du? Har det behövts funnits tidigare?
Oj, ja. Ja, jag tror det faktiskt. Det tror jag.
För tjejer och så här, det har de ju liksom pratat om att de har ju att gå till, va? Men ja. Herrar, det har väl inte...
Nej, den etablerades 1991 av två killar som jobbade på sjukhuset faktiskt. Mm-hmm. Och då primärt så handlade det om män som fick barn fast de inte ville det.
Okej. Okay.
Och sen har det utvecklats sedan dess och innehålla mer saker som kriser i olika former. Separationer, dödsfall... eftersom att kriser kan vara väldigt individuellt.
Så. Ja.
Det som är synonymt med oss då, det är att vi tar bara emot män.
Det, ja, just det.
Det är väl det som särskiljer oss.
Men då måste jag fråga, är det bara män som jobbar där också?
Ja, det är det.
Det är det?
Ja, som samtalsterapeuter är det bara män som jobbar.
Okej, okej. Hur kom du in på yrket då?
Ja, jag... jobbade ganska länge inom vården ett tag på timmar och märkte att just det här med att jobba med människor tyckte jag var intressant. Och sen kände jag att jag ville utvecklas och då gick jag vidare på socionomprogrammet här i Gävle faktiskt, mm-hmm. på högskolan och blev klar 2011. Så jag jobbade i 15 år som socionom med lite olika inriktningar.
Ja.
Och då har det varit familjehemsvård, familjebehandling, kurator har jag jobbat som och nu är jag tillbaka i behandling igen.
Ni kallar det här för behandling alltså, de som kommer till er? Eller?
Ja, vi kallar det för råd- och stödsamtal.
Okay.
För skulle vi behandla då behöver man ha en vidareutbildning med psykoterapi till exempel. Och det är väl någonting vi siktar på så småningom. Ja. Hoppas vi.
Men du Mattias, varför tror du att det är så svårt för män att öppna sig? Du är ju man själv.
Ja, jag tror att det handlar om att man uppfattar sig som svag om man kanske öppnar sig på ett sätt där man blottlägger sig själv och att tyst är stark. Och jag tror att det kommer någonting med det att just att tyst är stark och det är inte strategin som är verkningsfull i en kris. För då har man ju tappat alla sina strategier och kan inte ta sig ur krisen. Och då blir det snarare motsatt effekt. Och ofta så tar det längre tid innan män söker hjälp. Det har oftast gått ganska länge. Många som kommer till oss säger att ja, men det är första gången jag kommer att prata med någon. Jag har aldrig gjort det tidigare. Och jag tror även att det kan ha med en grundläggande del i hur män delar upp kategorierna av kompisar. Att jag har mina golfvänner och jag har mina hockeyvänner och jag har mina...
Ja, ja.
Att man kategoriserar sina vänner, okay. Och att de överlappar inte de kategorierna alla gånger.
Men de som kommer så här, de skulle, om du tänker till så här, kunna... Du skulle ha önskat att de kom mycket, mycket tidigare.
Ja, jag hade hoppats på det.
Ja. Ja. Tror du att det kan vända någon gång? Män som män.
Det... Ja, jag hoppas på det faktiskt. Jag tänker att det blir mer öppet och sådär. Just att komma och prata om sina känslor och hur sitt beteende ställer till med saker som inte är acceptabelt. Till exempel att man bråkar med någon som man märker att konsekvenserna av det är inte okej. Okay, till exempel för ens respektive eller andra.
Men du, åldersspannet då?
Mm.
Hos er?
Det vanliga, ska jag säga, om man ska vara så tråkig, det är någonstans mellan 30 och 50. Det är väl det vanliga någonstans. Men jag har några äldre killar som är 73, 75 och 78. Och sen har jag några yngre killar som är 21 och 23 och sådär. Men det absolut vanligaste är någonstans mellan 30 och 50.
Tror du att, vad heter det, såna här värstingkillar, om de kommer på något, de skulle ha behövt sånt här kanske mycket tidigare, att de är bortglömda så att säga, att det skulle finnas något spann för dem också?
Ja, jag tror att det finns en del sådana verksamheter, just skolverksamheter och sådär, med kuratorer och lite fältarbete och sådär. Och det, där tror jag att man säkerligen kan expandera och jobba mer aktivt med de här killarna som är på glid och börjar glida mot kriminalitet och etablera sig på den delen i samhället.
Kan det vara så att man ringer till er och så kommer man, räcker det med en gång bara? Eller ska man gå flera gånger? Eller sen, skulle du som då sitter med och säger så här, du, jag tror vi ska träffas en gång till. Mm. Är det du som kommer med det, eller kan de själv säga att du, jag skulle vilja komma tillbaka en gång till?
Ja, hos oss är det frivilligt, så jag brukar fråga efter varje gång och säga, vill du komma tillbaka, så är det helt okej. I så fall då bokar vi en ny tid. Vissa kommer en gång, men det vanliga är nog att man kanske går ungefär 5 gånger. Okay. Och max som man kan gå hos oss, det är 10 gånger.
Ja, ja.
Men sen kan
sen vi... är det stopp alltså?
Ja, sen är det stopp och sen får man ju alltid höra av sig igen. För om man till exempel har haft en kris i sitt äktenskap, så kan man ju söka då. Och sen kanske det har gått ett år eller två, och så kommer det en ny kris, till exempel att ens mamma eller pappa går bort, eller något liknande, eller kanske man har etablerat en ny relation där man inte riktigt vet hur man ska hantera sin nya respektives barn till exempel och sådär.
Nej, det är ju mycket sådana där saker som man inte tänker på. Men tror du män har lättare att prata med män?
Jag tror det, men jag har aldrig varit kvinna, så jag vet inte.
Nej, men alltså de kanske kan öppna sig på ett annat sätt. För att du är man, så att säga, va?
Jag tror det. Jag tror att det kan ha en viss effekt i alla fall.
Ja,
att,
ja.
Att det är män som pratar med män.
Ja. Men de som kommer då säger de liksom någon gång så att, åh, vad skönt det här var att få ösa ur sig det här. Va? Det här har gått i buret på så länge och så.
Mm. Det är många som säger det i slutet av samtalet. Det var jätteskönt att få komma och prata med någon.
Ja, ja.
Och någon som lyssnar utan att döma, och att jag blir förstådd.
Ja, ja, ja. Men du, de här herrarna eller männen då, vet de att ni finns allihop? Gör ni reklam för er eller?
Det skulle vi kanske kunna bli lite bättre på, skulle jag väl säga, att där finns det utvecklingspotential att göra lite mer reklam. Men vi finns på Facebook och vi finns på Instagram och
men
sådär.
Facebook har inte alla.
Nej, och vi ska göra förhoppningsvis ska vi göra lite mer reklamkampanjer och sådär. Vi har ju en styrelse som är verksamma och de försöker ta fram målen för hur vi ska etableras och synas i samhället. Så.
Men ni jobbar, alltså, men du måste ju ändå ha semester. Nu är det ju sommar och då är det dags semester. Stäng Stickans då? Eller finns det ingen som man kan höra av sig jouraktigt, så att säga, då hos er om jag behöver?
Inte hos oss finns det ingen jour som man kan höra av sig till. För just vi kommer att stänga ner i 3 veckor under sommaren, och då är det precis i industrisemestern.
Okay.
Vi har sett historiskt också att det är något lite mindre personer som hör av sig just under semestrarna och sådär också. Och efter sommaren så kommer vi ha en kille som kommer att börja jobba 100% hos oss.
Okay.
Som har jobbat 20, så nu kommer han att jobba heltid. Så då blir det en helt annan fart.
Okay. Men du, jag tänkte, tar du bara sådana som kommer dit till mottagningen, eller är det telefonprat också?
Man kan ha telefonprat, eller att man kan ha via Zoom eller Teams, så där digitalt kan man ha. Men jag brukar vilja att man kommer på första mötet, så vill jag att man kommer personligen och går igenom sin historia och vad man ska avhandla och vad man ska jobba med helt enkelt.
Sånt här snack som ni har, det är ju inte något. Mannen i fråga är ju inte beroende av någonting egentligen, va? Som till exempel om de är alkoholister eller sådär. De brukar ju gå och prata för att få bort det. Man kan inte likna det med något sånt.
Jo, det finns ju några personer som kommer till oss som kanske har en riskkonsumtion av alkohol eller droger också. Så där, att man är inne i en kris, även fast man tar droger så är man inne i en kris. Så det, ibland så överlappar de två.
Okej.
Oftast då försöker vi hänvisa och att de ska bli nyktra. Helt enkelt.
Ja, ja, ja.
Men man är fortfarande välkommen hos oss.
För mycket elände om man tänker sig vid skilsmässor och sådär. Det kan ju bero på just alkoholen och så. Ja. Att då måste man ju försöka ta sig ur det då.
Ja. Ja, precis. Nej, och vi kan ju jobba parallellt med beroendemottagningar också. Så det funkar också.
Ja. Men du, när du nu stänger ner din data och allt och går hem. Mm. Hur känns det för dig då? Kan du, när du går ut genom dörren på Stickan så, ja, då är det borta. Eller?
Ja, det var som när jag jobbade i familjens vården också. Då är det vissa barn som hängde kvar när jag jobbade i familjens vård. Och även här så finns det vissa killar som hänger med lite hem och sådär. Men just att hitta en strategi för hur man kan ta hand om sig själv och liksom rensa paletten, eller vad man ska säga. Det behöver man ha inom socialt arbete. Så att, och jag har att jag cyklar till exempel.
Okay, okay.
Då cyklar jag hem och sådär. Och då hinner jag gå igenom, processa dagen. Och så har jag handledare som kan hjälpa oss också. Så prata med.
För jag vet ju att du har en liten familj med en liten son.
Mm.
Mm. Och du talade om för mig att han hade avslutning idag på, eller vad var det, tårtkalas?
Ja,
vad var det?
Tårtbuffé på Hedvigslunds förskola. Så det ska jag på eftermiddagen, tänkte jag.
Ja, men det måste ju vara skönt för dig att ha en social tillvaro så då.
Mm, mm. Ja, att kunna komma hem till en familj.
Ja, jag menar det.
Det är ju fantastiskt.
Ja. Vad bra, Mattias, att du kom här och talade om för oss lite grann om Stickans. Och som sagt, jag tror säkert att det behövs.
Ja, jag hoppas.
Att världen kanske skulle se bättre ut om det var fler herrar som nappar på det där.
Mm, jag vet inte. Jag hoppas det.
Ja.
Jag hoppas att vi kan nå ut till några stycken som kan tänka sig höra av efter sommaren eller innan sommaren.
Ja.
Få komma och prata.
Ja, visst. Du ska ha tack. Och sen frågar jag dig vad du ville höra, vad du lyssnar på för musik. Mm. Och då har vi Timo lagt in här nu Depeche Mode. Mm. Önskar du?
Ja, Depeche Mode.
Ja. Då lyssnar vi på den, tycker jag. Och tack så mycket för att du kom, och trevlig sommar och hälsa son.
Tack så mycket. Ha det så bra.
Tack. Precious and fragile things special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you.
reklam.
Hej, jag heter Jakob Hilding och är chefredaktör på Gävle Dagblad. På gd.se kan du dygnet runt, året om, ta del av de senaste lokala nyheterna. Vi ger ut en e-tidning veckans alla dagar. Gävle Dagblad har stått för den lokala journalistiken i Gävle sedan 1895. Det fortsätter vi att göra i en tid där den lokala journalistiken är viktigare än någonsin. Vill du börja prenumerera så hittar du alltid ett aktuellt erbjudande på gd.se.
Tantjouren Rigmor är en verksamhet som syftar till att synliggöra och skapa kunskap kring våld mot äldre kvinnor. Till oss kan du vända dig för stödsamtal om du behöver råd och stöd. Vi har också Rigmors café på onsdagar dit du kan komma för en stunds samvaro. Du når oss på telefon 026 51 11 21 eller mejla tantjouren@blaklockan.com.
En låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Har du trassel med din dator, din mobil eller läsplatta? Vänd dig till oss på Peter Holm IT-service så hjälper vi dig. Vi fixar det mesta till en rimlig kostnad. Vi säljer också datorutrustning skräddarsydd efter just dina behov. Vi finns på Rälsgatan 6A i Företagshuset, nästan mitt emot Järnvägsmuseet. Du når oss på mail info@aphs-itservice.se eller på 026 495 36 31. 026 495 36 31. Välkommen att handla lokalt.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då har jag fått in Katarina Almlöv från Svenska Livräddningssällskapet Gävleborg i studion. Välkommen Katarina.
Tack så hemskt mycket. Trevligt att vara här.
Ja, tack för det. Tack för det. Ja, som sagt, vad vi sänder ju med personal tänkte jag säga, sista för sommaren nu.
Ja.
Och vi hoppas ju att det blir en fin sommar.
Mm.
Men hur känner du när du hör att det har stigit med drunkningsoffer förra året till exempel?
Ja, det är ju inte någon rolig information för oss naturligtvis. Vi har ju en nollvision i Svenska Livräddningssällskapet. Och det är ju det vi jobbar för hela tiden.
Mm.
Så vi får jobba på, informera, få människor att tänka sig för.
Men jag tycker liksom i dagens stressade värld, måste man ju säga att den är i alla fall, va? Hinner man, vadå, lyssna på att du ska inte göra det, du ska inte göra det, liksom sådär. Lyssnar man på er?
Ja, våra bästa ambassadörer är ju egentligen barnen.
Okej. Okay.
Därför att vår simskola, när vi gick i simskola, Ingrid,
ja,
då skulle man lära sig arm- och bentag. Sen spelade det ingen roll om man var livrädd för vatten. Fick man en droppe på näsan så fick man panik. Svanhals när man simma och sen ansågs man simkunnig.
Ja, du, jag lärde mig simma i Vårvik.
Ja, det är bra att få lära sig ute.
Attan.
Ja, men det är bra att lära sig ute i sjön för det.
Och sen gick jag på Murre och satt på och gjorde såna här i luft.
Ja, jag gick också på Murre. Jag började min simkarriär på Murre. Ja. Nej, men simskolan idag ändå, de barn som kommer till simskolan, de som kommer genom skolan, där vet jag inte hur det går till, men i våra simskolor i Svenska Livräddningssällskapet, där jobbar ju vi med vattensäkerhet, trygghet i vattnet alltså. Att lära sig att lita på vattnet bär mig. lär oss att hantera olika situationer, kunna vända sig och lägga sig på rygg om man får en kallsup. Alltså sådana här grejer som inte vi fick lära oss.
Nej, men du Katarina, det är ju barna du lär nu. Det.
Ja, men ja.
Nu liksom, statistiken visar ju att det är män över 50 år.
Ja.
De kan du liksom inte lära om kanske, eller?
Ja, jag har vuxensimskola idag.
Det har du?
Jag har haft det i många år nu, ja, absolut. Och det är fler och fler, kanske mest nyinvandrade om vi säger så, som inte har det här med sig i sin kultur. Men även våra som är födda och uppvuxna här och ja, ändå inte har lärt sig. Och när man tittar på män över 50, när man tittar på det intervjuer som de gjorde med dem, för det handlar ju ofta om män ute som är ute och fiskar, ute och ror i ekan och ska fiska, kanske fått någon öl innanför västen och så ska man lätta på trycket lite och så trillar man i och så har man ingen väst.
Nej.
Stor procent av de olyckorna skulle ju kunna undvikas om du såg till att alltid ha en räddningsväst på dig när du ger dig ut.
Ja, ja.
Och när man intervjuade de männen så sa, och frågade liksom, hur har du det med simkunnigheten? Ja, tog magistermärke. Ja, när då? Ja. 1957.
Ja.
Alltså man kan inte, simning och trygghet i vattnet, det är ju en färskvara. Du måste underhålla
det. Ja, det håller jag med om.
Ja.
Det bara går till sig själv där.
Ja.
Jag
Precis.
Tror inte att jag skulle klara att simma 200 meter idag. Aldrig.
Nej, och det är därför som jag skulle vilja säga då, just om man tittar på oss då som är lite äldre och som inte har fått det här trygghetskänslan med oss i simundervisningen, för det fick vi inte.
Nej.
Att man går till badet, många går ju året runt och motionssimmar. Simning är en otroligt bra motionsform för oss äldre därför att det är väldigt snällt mot kroppen. Inga hårda stötar på knän och höfter. Utan det, så det är ju ingen fara. Men att vi andra som inte gör det kunde ta oss i kragen då, kanske gå till badhuset i slutet på eller i början på våren och testa av vår kunskap lite. Se om vi klarar av att simma, som du säger, 200 meter i lugn takt och vända oss och lägga oss på rygg om vi skulle få en kallsup till exempel. Att vi har kvar de här förmågorna och inte liksom lita till att det sitter där det sitter.
Nej.
För det gör det inte.
Nej.
Och sen då när sommaren kommer, om du inte har känt på det här och det kommer en jättevarm sommar, ja men då blir du ju sugen.
Ja.
Och kanske hoppar i och simmar rätt ut. Då har du glömt vattensäkerhet. Håll dig i efterkanten när du simmar.
Ja.
Där du har nära in till. För jag menar, och testa och vänd dig på rygg om du skulle få en kallsup. Klarar jag det? För då skapar du en trygg. Att du lär dig att lita på vattnet och skaffa dig de förmågorna. Min äldsta elev som jag har haft i simskolan, det var en man. Han var 85 år när han kom till mig och han sa det, jag kommer inte att kunna lära mig simma. Men min högsta dröm är, sa han, jag har en sommarstuga vid sjön. Och jag skulle vilja kunna gå ut på morgon, lägga mig på rygg där jag bottnar och titta på molnen när de susar förbi.
Ah.
Och jag tyckte det var så fantastiskt alltså. Och han lärde sig det. Så han har nog legat utanför sin brygga och tittat på molnen och njutit.
Ja, just det här också. Varför ska man simma utåt?
Jag tror inte du reflekterar. Du liksom bara känner att åh vad härligt. För det är ju härligt. Vatten är ju underbart.
Ja.
Både att leka i och träna i och flyta i bara.
Ja.
Så är det.
Ja. Men jag tänkte på en badstrand här nu då, om vi tänker så. Det är det här med, om man säger, vad kallar man det för? Vad man har hört sedan barn. Gå inte och bada sen du har ätit.
Ja, men det har vi ju fått lära oss att det... Det gäller ju inte riktigt.
Det gör inte
nej,
det va?
Nej.
Men det hör
så
man ju.
Var det jämnt.
Nej, men det hör man ju fortfarande faktiskt om man går ut att nej men nu har du ätit så nu får du inte.
Nej, att om man tror att all energi går åt till att smälta maten, men det har vi ju fått lära oss att det är ju inte riktigt med sanningen överensstämmande. Men däremot är vi lära oss att gå aldrig och bada ensam.
Nej.
Det är ju oerhört viktigt. Tala om för någon, även om ni är två alltså, så tala om att nu går vi och badar och vi tänkte vara borta så och så länge. Så att det liksom finns en backup någonstans. Mm.
Men du, jag tänkte på det här att om man är ute nu då till exempel och står och så helt plötsligt så ser man någon där ute som sätter upp en näve och jag förstår att det är någonting.
Ja.
Jag som är vattenrädd och inte alls...
Du ska inte kasta dig i.
Nej, men alltså, man känner sig ganska liten då. Ska man springa ut och ska man skrika på någon annan? Ja.
Försök att påkalla uppmärksamhet. Titta om det finns. Finns det inte livbojar så kanske det är någon ändå som är duktig. Ta klädesplagg, ta en gren, ta var som helst. Bara du får någonting mellan dig och den som ligger och viftar. För paniken kommer ju då också kanske och då kan de börja klättra på en.
Ja, ja.
Så du ska aldrig komma för nära. Men påkalla uppmärksamhet och se till att någon hjälper till.
Ja, just det här när du säger att aldrig bada ensam. Nej. Det är väl en grej att ta fest
absolut.
På. Och sen att man absolut inte ska gå i havet när man har druckit lite.
Nej, alkohol och bada och simma, det går inte ihop.
Men det är klart att det kanske är så roligt då på stranden så att man glömmer bort det där. Att
tyvärr så inte ska... kan det ju vara så.
Tror
men...
många drunkningsolyckor beror på det, jag tror det.
Att... ja, en del är säkert alkoholrelaterade. Jag har inga siffror på det, men det är klart att det påverkar. För har du druckit lite för mycket så tappar du ju lite av sunda förnuftet, kanske.
Mm.
Så det är ju inte någonting att rekommendera.
Nej.
Det är det inte.
Men tror du inte många ungdomar, om man är ihop sådär ett helt gäng, att man försöker visa sig duktigare än...
Mycket möjligt. Att, ja, visst ja. Är det så.
Visst är det så.
Och det är ju därför som det är så... Det är ju skämmigt också om du tittar på upp i tonåren om du inte kan simma. För vi har ju... Tyvärr har vi ju sett att det ökar. Alltså simkunnigheten har blivit sämre.
Det har den.
Och jag märker ju, jag får ju många telefonsamtal ifrån föräldrar som har barn som är över 10 år. Och som inte har klarat sina, ja det vi säger simkunnig, hoppa i, simma 200 meter bara och komma under vattnet och simma 200 meter bara 50 på rygg då. Så att i våra simskolor idag så har ju vi gjort grupper för barn från 10 år och upp.
Ja, ja.
För att man inte, det är kanske tufft att komma som 12-13-åring och gå med en 5-åring.
Det kanske inte är så.
Nej, jag
populärt.
Tror inte att det är så kul. Men över 10 år uppåt, och det har blivit bra. Så det har vi på våra sommarsimskolor nu också.
Din önskan inför sommaren då, Katarina, vad är det att...
Ja, noll drunkningar naturligtvis. Och att vi når ut med våra budskap och man lär sig att tänka sig för. Och att vi är uppmärksamma på varann. Och, ja, det vore ju underbart om vi kunde få en sån sommar.
Ja. Om man behöver inte skämmas om man inte vill gå i och bada heller.
Nej. Man kan väl gå i och doppa sig bara man tänker sig för.
Ja. För jag tänkte, även om du är duktig att simma så kan du få kramp där ute.
Absolut, och det är därför som det är så... Det är därför jag tar upp det här med hur vi lärde oss. Om vi tittar på de äldre som råkar ut för det här. Så är det ju så att idag så får du kramp idag och du är trygg i vattnet. Att du kan vända dig om och lägga dig på rygg och flyta. För vattnet bär dig till krampen går över.
Mm.
Då fixar du det. Men får du kramp och inte har något av den här vattenkunskapen och känslan av att det är jag som bestämmer, jag vet hur man gör, utan du börjar att vifta, ja men då är nog olyckan framme tyvärr.
Ja, vi får väl hoppas det, Katarina, att det blir en drunkningsfri sommar hos oss. Och sen ett tips som du sa, att varför inte gå och visa eller pröva hur mycket man kan simma på våren. På
några gånger på badhuset. Och jobba upp dig lite.
Ja, det var ju ett bra tips. Ja. Det tycker jag vi ska ta till oss.
Ja,
det är ju inte för sent, det är ju inte för sent än, även om det är sommar.
Absolut inte. Och sen är det ju stor skillnad att simma i bassängen när man går till bassängen. När man går ut i sjön eller i havet där du har vågor och växter och fiskar och mörkt vatten. Ja. Så att,
där.
Använd
sunt förnuft.
Sunt förnuft, så blir det bra.
Ja. Då Katarina säger att mycket tack. Mm. Och så ska vi lyssna på Ted Gärdestad. Han sjunger också om vatten, men han sjunger om sol och vind också.
Ja, och det är en fin kombination.
Ja. Ännu spelar syrsol till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar reda av. Vägen till herdarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir sval. Men än doftar blommorna i skuggornas dal. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar vägda hav. Ja, det är mina drömmar vägda hav.
Jag har alltså gått med till museet nu och där träffar jag Jonas Westlund. Vi ska titta på mopeden.
Jajamän, vi ska inte köra idag men vi ska titta på mopeden och designen och historien. Mm. Vi har ju en utställning här på Länsmuseet i Gävleborg som heter Mopeden, en svensk designhistoria. Mm. Och egentligen så, nu står vi ute i entréhallen och utställningen börjar där med ett litet tillägg som vi har gjort. Och det är med hjälp av Gävle mopedveteraner som vi har lånat in. Två mopeder med Gävle anknytning. Eller Gävle anknytning. De gjordes här i Gävle eller sattes ihop. Det är Frej, mopedmärket som kom härifrån Gävle. Och Frej som gjordes på Gävle velocipedfabrik var ju en sån dekaltrimning har man kommit att kalla det efterhand. Men man köpte ju in utifrån och satte på, det här var väl, om det här var Husqvarna, och så satte man på ett eget märke helt enkelt. Man klistrade på en egen lapp och kallade det för Frej då. Och så gjorde man, det gjorde man i väldigt, väldigt många olika platser, byar och städer så där, och hade sitt eget märke. Ja.
Är det Husqvarna motorer på dem då?
Ja, precis. Att man, det kan kunna vara lite allt möjligt. Och så klibbar man på sitt eget märke. Ja. Så att de här gjordes här i Gävle. Så det är jättekul att ha lite lokal anknytning.
Ja, det är det.
Ställningen.
Men det var ju många cykelfabrikanter som hängde på det här. Monalt, Kresen, ja, Husqvarna. Och byggde sina egna. Och mycket tog man i motorerna från Tyskland. Ja, från Fischl och Sachs och från Ilo. Men Husqvarna gjorde sina egna motorer, minns jag.
Ja, ja. I början var det ju som sagt cyklar och det var ju väldigt mycket olyckor. Och utställningen är gjord av en motorjournalist faktiskt. Vi har lånat in den här då, med det här tillägget som vi har gjort själva. Men det var ju väldigt mycket tok i början. Så det kom ju regler efter ett tag, tack och lov. Och sen blev det också, designen tog ju fart där efter några år.
Det är väl i början på 60, slutet på 50-talet.
Ja, precis.
Det, som det börjar bli lite design.
56, 57 där omkring började det komma in. Och in i utställningen, vi kan gå in och titta lite.
Ja, kan man göra.
Röra oss inåt.
Jo, de börjar ju också få egna modellnamn då. Precis. Monark kallar ju sina för Monalpeder då.
Kressen 2000 har vi just det. Som har en riktig speciell pjäs.
Där har vi en svaran.
Ja, exakt. Så utställningen är ju, man kan säga att den har ju flera bottnar liksom. Det är ju för den mopedintresserade och nostalgiintresserade, men den har ju också liksom färg och form och design. Mm. Och utställningen är uppbyggd i sektioner här. Nu står vi i den stora salen och här är det uppdelat i de olika designerna, designerserna som har gjort mopederna.
Det kan man ju nästan se lite gärna kronologiskt också.
Ja.
Här framförallt från Jonssonverken, det är ju en typisk påhängsmotor.
Precis, en av de här första. Ja. De här är från Örebro då. Tydligen var de lite skumma, de här kuliga motorerna som man satte på. Men sen tog det ju fart då. Så vi har Rune Monö här. Och det är lite roligt med de här designkillarna som var designers och också ingenjörer många. De gjorde många andra saker under sina karriärer. Men man har inte lyft mopeden som en statussymbol så i sin vad säger man, CV. Mm. Så att säga. Man pratar inte så mycket om det. Och man kanske mer var stolt över. Ja, men här vid Tjorven, postbilen där. Och Rune har ju också tagit fram här ICA-loggon och designat i SAS och även hushållsprodukter. Men mopeden stod liksom inte högt i kurs. Och det är det som Claes Johansson som ligger bakom utställningen vill lyfta lite. Mm.
Men här ser vi ju på den här. För det första att däcken har blivit lite kraftigare. Ja. Och man har fortfarande kvar cykelkedjan där.
Precis. Med tanken integrerad och lite ordentligare. Så det här är ju svalan då, eller svalett. Så sen tog det ju fart verkligen och blev ju jättepopulärt. Och vilken frihetssymbol det är också. Och man kunde ta sig till jobb på ett helt annat sätt. Och även ut för nöjes skull såklart.
Ja.
Men jag har också hört att det var positivt för man blandade upp blodet lite. Och reste till en annan dansbana och träffade lite folk så att säga. Så, det var väl inte officiellt skrivet så i det statliga påbudet. Men det var en bonuseffekt av det hela. Och här har vi ju Kressen 2000.
Det är den där, ja.
Som är ett väldigt speciellt väsen med lyktan liksom inbyggd i tanken där. Och
det är lite halvskoter nästan.
Ja, precis. Man tog ju mycket inspiration av bilindustrin och även flygplan och rymd. Rymden var ju het då, så att säga. Så här har vi månflickan ovanför i reklamsammanhang.
Hon är nästan hjälm.
Ja, det är någon plastbubbla där. Tydligen enligt ryktet så fick hon jättesvårt att andas i den där.
Ja.
Hon var en balettdansös från Stockholm som fick ställa upp som modell för att sälja in den här. Mm. Sen var de ju dyra såklart, men folk hade börjat fått jobb och pengar och ekonomi. Mm. Men andrahandsmarknaden blev ju stor. Så det var ju där det verkligen tog fart. Ja. Då kunde du ju få en moped för väldigt billig penning.
Men jag minns när jag skulle fylla 15 då i mitten på 60-talet, eller början på 60-talet.
Ja.
Då hade man 1000 spänn.
Ja.
Det var en moped.
Precis, 1000 spänn. Mm. Det är ganska mycket, tänker jag.
Ja, då var det.
Här har vi Monarpeden.
Ilomotor. Sån här hade jag.
Ja, nej, vad kul.
Mycket begagnad.
Ja, ja. Den här är ju liksom fabriksny original. Det har ju till och med sin originalförpackning på sig, vilket är lite roligt. Och här lyfts ingenjören upp som designer. Och man jobbar ju lite med det man hade och man satte ihop. Det var lite vilda västern i designvärlden. Så där har vi Ingmar Johansson på Manhattan för att sälja in.
Det är väl Monarpeden då, ja. från 60-talet.
Ja.
Här har ju tramporna försvunnit.
Precis, pinnarna
pratar du om. Fotpinnar och kickstart. Och vi har bromspedalen där. Precis. Och den har ju två växlar då.
Ja. För det blev ju lite regler där som sagt med hjälm och så. Det var ju kanske bra. Ja,
den kom väl på 70-talet, jämnfånget.
Ja, jag tror så. Och sen hela trimningskulturen kring det hela är ju spännande också. Jag vet, Husqvarna gjorde ju en variant där man började bara vända på avgasröret. Men det åkte de ju dit på, så det fick de ju backa på. Det var för lätt att trimma då. Sen har vi ju Raketen här också som har ett litet annat smeknamn. Den här var ju många som tittade på under invigningen. Den kallas ju för raketarslet, lite taskigt sådär, för den har en utskjutande bakparti. Och Björn Karlström var ju en stor designer, men han skyltade inte med det och var ganska blygsam som person. När han gick ur tiden så kom Claes över hans ritningar och han gjorde även till litteratur, Biggles omslag har vi där. Precis, gjorde lite allt möjligt sådär. Ja.
Det har vi en skoter då med den här kåpan framför benen. Ja,
nej, och vi är ju jättenöjda med hängningen här också som blev att vi lyckades få upp dem på väggen.
Men det var ju spännande.
Nej, och man använder ju lite kändisar här. Här är ju känd figur inom motorsporten som var knuten till Crescent då, som och man insåg ju snabbt att 15-åringarna var ju nyckeln. Och man sålde ju otroligt, det var ju en sån industri. Man gjorde ju stora pengar på det här under guldåldern på slutet av 50-talet.
Det var ju lite så också att 50% av alla grabbar gick ut efter 8 år i skolan.
Ja, precis. Man var ju färdig då.
Och började jobba då.
Ja, exakt.
Fick pengar själv och sådär. Ja. Kasmoped här. För det var ju faktiskt ett av de första jobben som många hade då.
Jag
minns ju hur de stod parkerade då i stora rader utanför posten på morgnarna då.
Nej, men de var ju viktiga för att det skulle samhället och industrin och så skulle snurra så att säga. Pelle Pettersson här, en designer som också är värd att lyfta. Många jobbar ju också mot bilindustrin och så.
Vad är det för märke på den här?
Det här är faktiskt en tysk...
NSU, ja.
Ja, precis. Han jobbar nere i Tyskland, men han var en svensk designer så. Det är lite häftigt. Och Sigvard Bernadotte har vi, det är inte många som känner till.
Att han gjorde moped?
Nej, det blev ju aldrig någon moped. Men han gjorde en skiss och en liten modell. Det blev aldrig någon produktion av det. Men många av de här formgivarna gjorde ju också andra föremål. Och Sixten Sasson som vi har här bakom hörnet på andra sidan är ju känd för många med sina hushållsprodukter så att säga. Vi har dammsugaren och den här våffeljärnet, månlandaren, golvbonaren också. Så att de var ju duktiga formgivare och det är kul att lyfta upp ett sånt här föremål och se på det ur designperspektivet. Och vi har en till sal här nere där vi lyfter lite mer av ungdomskulturen och de här, man ser man modifierar sina egna mopeder. Men där har vi ett exempel på ett försök till en tjejmoped. Ja, då tog man...
Då går vi, titta
vi går och tittar på det. Ja, det är, då var det ju rosa och ljusblått. Då.
Ja, där har vi lite rosa. Ja.
Och här är lite italiensk version.
Den där känner jag igen, monopeden.
Ja. Man försökte ju liksom skruva på designen så att det skulle tilltala 15-åringar. Men jag menar, det var ju roligast var ju att greja själv.
Ja, naturligtvis.
Och här bakom har vi en bild med en väldigt egen snickrad moped så att säga. Man förlängde och byggde om och modifierade. Den här tiden var det ju också, ungdomskulturen växte ju fram på ett annat sätt. Och det hänger också ihop med glansdagarna och sen också fallet som man säger hänger väl också ihop med när det börjar dala så att säga för de svenska mopedmärkena. Och då blev det ju mer import utifrån då från Japan och så vidare, Tyskland och så.
Annars var det tyska och österrikare var ju snabba in på marknaden.
Precis, och man knyckte ju. Ja, exakt. Många frågar, varför inte de? Nej, men här lyfter vi den svenska designhistorien då. Men man knyckte ju friskt. Man åkte ju ner och tittade och lånade. Ganska frikostigt sådär.
Men vad har du här nere då?
Ja, här har vi lite mer fräcka. Omgjorda, ska man säga, mopeder. Även sådana här lite visningsex som man kanske inte ser jättebra att köra på, men som var...
Ja, den där vet jag inte om jag skulle vilja sätta.
Nej, lite minimopeder och så. Mopedstruten, som den kallas, som hänger här i mitten, är ju en svensk uppfinning som man skulle ha i ansiktet för liksom luften. Så där blev det nog undertryck så att man kunde köra i 30, säger vi då.
Jo, men det hade ju gubbarna som åkte lättviktade också.
Ja, precis.
Skinnluva och strut.
Och sen har vi liksom lite slutet på guldåldern här nere. Då försökte man från Crescent att ta fram en egen häftig moped. Mm. Den enda fabriksbyggda custombiken. Sådär. Men det blev ju... Jag menar, när vuxna ska försöka göra något som ungdomar tycker är häftigt...
Som de vill göra själva också.
Ja, då blev det inte så bra.
Nej.
Det är egen snickrade man skulle göra. Och så släppte man den här pappjackan, Golden Champ, som lanserades i samma veva. Men då var det ju på väg ut för de svenska företagen då. Man slog sig ihop också och bildade liksom gemensam företag och släppte mopeder under. Men det slog aldrig riktigt. Och sen mot 80-talet där, då kom ju den internationella marknaden i kamp så. Och lite trimdelar har vi här också, eller man ser mopeddelar. Man ser ju hur tåliga grejerna är. De här rullar ju ändå, trots att de är otroligt nernötta som små blommor. Och egentligen var det ju taggar. Och här har vi med trasigt och sådär. Så att de var ju väldigt driftsäkra. Och det tänker jag också bidrar nog otroligt.
Det var en av de enklaste sätten att trimma där man kan dreva dem.
Man satte
en mindre drev där då, eller mindre hjul där.
Just det.
Eller ett större här då. Gick de lite fortare.
Ja, precis. Ja, det var ju de märkena som gick att trimma som också blev populära såklart.
Ja, det var ju skoj.
Ja, den här är ju liksom nybyggd, som en drömmoped med nedsänkta delar och höjda delar och sådär. Och sen vart det ju olika trender. Jag vet Claes berättade här på invigningen att när Easy Rider kom
då skulle alla
så höga
upp
med styrerna. Så att det gick ju trender där. Och i Stockholm var det liksom en trend som gällde och så kunde det se annorlunda ut på andra håll. Och många skaffade ju inte bil heller, utan man hade ju moped istället.
Ja,
jag tror min farfar, fick jag höra, han tog liksom körkort när han var närmare 60.
Ja.
För före det körde han på moped och det räckte ju bra. Liksom.
Skulle man inte så långt så...
Nej, visst.
Åka till och från jobbet så det ju, om det inte hade regnat för mycket.
Nej, visst. Men jag hör ju de som åker väldigt långt, jag vet.
Ja.
Mopedveteranerna här, jävla mopedveteraner som jag samarbetar med i utställningen, de tar ju långa turer till Örebro och så vidare.
Så långt har jag aldrig åkt moped.
Och Claes själv som ligger bakom utställningen som vi byggt ihop den i samarbete med han då, han har ju kört till Paris. I 30. Det är lite häftigt. Ja, det är lite häftigt.
Ta en stund.
Och sen har vi ju den här klassiska scenen från Roy Anderssons film En kärlekshistoria.
Ja, den, ja.
Med det här mopedgängen, liksom grabbarna som körde runt och tjejerna stod där och hängde på staketet. Det här är ju en väldigt stark scen. Nu åker de iväg där och hon står och gråter. Men sen kommer vändningen och sladdar han tillbaka. Så omfamnar de varandra. Jag är jätteglada för den här utställningen och då är vi hela sommaren också och in i mitten av oktober. Så.
Jag tror vi kan rekommendera varmt våra lyssnare att gå och se den här.
Ja,
om de inte har gjort det.
Nej, men precis. Nej, men som sagt, den har ju...
Och vad har ni för inträde?
Ja, för seniorer har vi 90 kronor. 120 ordinarie. Och sen har vi årskort, det är ju satt till...
Det gäller
ju såklart, självklart till det här. Och det är 295 för ett helt år då.
Mm.
Så det är ju satt för förmånligt så att säga.
Tror du får tacka för oss?
Ja, men tack för att ni kom förbi och
väldigt
titta.
Kul att få se det här.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Thank you. Där bakom laggården stod du blank och grann, en moped av högsta rang. Jag sparade slantar och drömde var natt om vägar av grus eller asfalt. När jag kickade motorn igång väntade ett äventyr sommaren lång. Grusvägar, skogstigar och gator i vår värld, med vinden som vän på min färd. Och Monarped, min gamle vän, du bar mig genom åren. I regn och rusk, i solens sken, från vår till höst följde spåren. Nu undrar jag ibland än idag, när minnena kommer tillbaka, finns du kvar någonstans i en lada ännu, eller har du kört mot himlens raka? Till Fiskesjön for vi när dagen var ung, med metspö och termosen var med. Och hemåt igen när kvällen blev tung, med abborrar dinglande på styre. Och ibland när hjärtat slog hårdare än förr, på friar färd genom sommarnattens ljus, mot någon vars leende fick mig att tro att kärleken bodde i varje hus. Och Monarped, min gamle vän, du bar mig genom åren. I regn och rusk, i solens sken, från vår till höst följde spåren. Nu undrar jag ibland än idag, när minnena kommer tillbaka, finns du kvar någonstans i en lada ännu, eller har du kört mot himlens raka? Många år har gått sedan våra sista rutter, och livet har skyndat förbi. Men än kan jag höra ditt tvåtaktsputter när kvällsvinden susar förbi. Kanske står du rostig i något gammalt skjul, glömd men ändå inte helt. Eller glänser du nyrenoverad och stolt på vägar som blivit fler? Så om jag hör en tvåtaktare puttra i skyn, när kvällen blir stilla och klar, då ler jag och viskar för mig själv. Min Monarped, den finns nog kvar. Och Monarped, min gamle vän, du var mer än bara en moped. Du bar mina drömmar och ungdomsår på varje krok i led. Och om det finns en himmel för slitna maskiner, där motorer aldrig blir trötta, då kör du nog där på en evig sommarväg, bland mopeder som aldrig lär stanna.
Reklam.
For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenadycare.se så hjälper vi er. Forenedy Care.
Njut av en välgörande och avslappnande fotbehandling hos Sonja Lindemann Fotvård. Vi har lång erfarenhet av att behandla olika typer av fotbesvär. Vi vill att ditt besök ska kännas personligt, professionellt och omtänksamt. Och att du går härifrån på lätta fötter. Vi finns på Kaplansgatan 13 i centrala Gävle. Boka tid antingen via vår hemsida fotvard-gavle.se eller via e-post info@fotvard-gavle.se eller ring oss på 026 280 91 93. Du och din kropp förtjänar mer.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbas av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada, där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Hörs jag?
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Ja, då har vi lämnat mopedutställningen på museet med Sven-Erik Lundberg. Och nu säger jag välkommen in till mig, Maria Wallmo och Helene Näslund. Och vi ska prata lite semesterläsning.
Ja, ja.
Vem vill börja?
Och jag tänkte jag skulle få börja för att jag var och lyssnade på jag var på Agnes kulturhus igår och lyssnade på Max Hebert som tillsammans med gemensamma romska internationella förbundet GRIF har fått stöd från Kulturrådet. Det är Abedin Denai som är ordförande där. De har ordnat så att Max har fått tala med 10 romska ungdomar, intervjuat dem i åldern 13-25 och sen har de gjort en tidskrift om det. En serieskrift som är jättefin och den är delvis, halva är på svenska och så vänder man på den så är det på... Vad heter det här? Det är en annan, det är en dialekt då utav det romska Arli-dialekten. Jättespännande att lyssna på vad som vad vi, alltså man läser här och ungdomarna var med igår också. Vad som är typiskt romskt. Och sen är det också en berättelse. Det här är Elin Julström Lord som har illustrerat och sen har Stevis Nyberg också illustrerat en, och det är en pojke som egentligen inte vet om från början. De har aldrig pratat om, de är serber, men de har aldrig pratat om att de också är romer. Och sen får han höra andra barn på skolgården som pratar hans språk liksom. Åh, jaha. Alltså det här är en spännande bok, både om man vill veta lite mer och sen är den baserad, alla de här ungdomarna bor i Gävle och på utsidan här är det torget i Gävle. Ja,
finns till hemlån alltså?
Den ska nu finnas till hemlån. De fick några exemplar att lägga in på biblioteket igår.
Okej.
Okay. Sen lite snabbt över till böckerna. Camilla Davidsson, boksamlaren. Alltså det här, hon har skrivit böcker om pilgrimsvandringen, det är Santiago de Compostela bland annat. 23-åriga Jossan har flytt sitt trassliga förflutna, jobbar på en restaurang i Stockholm och där sitter en märklig person som stirrar så mycket på henne. Så de säger så här, du, alltså, han är ju konstig den där, alltså, han är någon stalker. Nej, men han är ju bara gammal, han behöver lite extra hjälp och så där säger hon. Och sen kommer han inte på ett tag. Sen ringer en advokatbyrå och talar om att hon har fått all kvarlåtenskap efter den här mannen.
Okay.
Enslingen. Och det är bland annat en lägenhet. Hon får ett tjockt brev, men på något sätt försnillar hon, så hon läser bara första raderna och sen handlar det om vem var den här mannen.
Okay.
Boksamlaren, hela lägenheten är full med böcker. En perfekt feel good bok för sommaren.
Okej.
Okay. Ja, och jag har läst en feel good och det tillhör ovanligheterna. Men nu är det ju så här att det är Lina Nyberg från Gävle, ja, som har kommit ut med sin första roman. Terapikiosken heter den. Och den har oerhört inbjudande omslag. Så den här vill man genast läsa. Och det handlar ju om Alva och Henrik som bor tillsammans. Men Alva känner att det där är inget för henne, så hon bryter upp. Och sen får hon en ny bostad. Och när hon cyklar till jobbet varje morgon så åker hon förbi den här kiosken som ser så inbjudande ut. Och det blir så att hon blir kompis med ägarinnan som heter Elinor. Och det bärs inte bättre än att Elinor blir sjuk. Och vem får ta över kiosken under sommaren om inte Alva? Och där så tycker jag att hon myntar en affärsidé verkligen. För det är många som är daglediga som kommer till kiosken och de vill ha en liten pratstund. Och Alva, hon gör precis som Elinor. Hon sätter sig ner med dem och pratar och de får en väldigt bra relation. Och det där sprids ju så det blir många kunder i kön. Och ja, jag tycker att det är en affärsidé. Jag tycker att när som helst ska Lina Nyström göra slag i saken och öppna en terapikiosk i Gävle.
Ja.
Och Lina, hon har också tidigare skrivit om hittehunden Lilo, gatuhunden Lilo. Och den vill jag att alla ska läsa för sina barn i sommar. Och man kan läsa från 7-8 års ålder framåt. Vi har provat med den många gånger i skolan och det funkar jättebra. De sitter som ljus och lyssnar.
Ja, ska du ta Jonas Karlsson där på en gång? Kanske, jag tror inte vi hinner.
Nej, okej. Okay. Jonas Karlsson, han är min favorit. Han skriver noveller. Och i den här nya samlingen, Ditt nya stjärntecken, så är han så underfundig och som alltid. Och humor i stor portion om att vara människa och att människors tillkortakommanden gestaltas på så bra sätt. Och en av novellerna är bara på en sida och den vill jag att ni ska börja läsa. Det handlar om grannens robotgräsklippare som förföljer honom.
Oh, härligt.
Det blir till sommaren.
Ja, noveller är bra att läsa i sommar.
Ja, vi ska avsluta med den där, men hinner jag bara ta någonting. Karin Brunk Holmqvist är ju en underbar författare från Skåne som har skrivit, någon av de första var Potensgivarna, två gamla systrar som bor i ett hus. Och det är egentligen nästan som en sommarstuga med, tycker i alla fall deras brors fru som tycker att det där vore någonting för oss. Men de bestämmer sig för att de ska göra i ordning badrummet här och ja, så får de tips från en man. De börjar sälja potensmedel. Alltså det är underhållande härligt. Finns massor av Karin Brunk Holmqvist. Jag frågade henne på en bokmässa, kan du komma till oss? Ja, och jag vet inte. Jävlar, jag vet inte om de förstår vad jag säger. Så bra, jag tar det på integrationskontot, sa jag. Och det gjorde vi, kom massor med folk. Och alla förstod vad hon sa.
Det var toppen.
Du. Och sen vill jag bara säga Sara Lövenstam som också är språkforskare skrivit en bit av Bodil. Sonen, mamman avlider och sonen hittar en tatuering på mamman som han aldrig har sett. Och sen blir det ett mysterium, vad kommer den här, hennes förflutna. Spännande historia. Inringning del 3, Carl Frode Tille. Jag har pratat om ettan och tvåan förr. Men nu kom trean. Jag kunde inte sluta läsa, men det är en tjockis. Men det är bra sommarläsning.
Ja, och då måste vi avrunda med en...
Yes.
dikt. Och jag har ju lanserat Märta Pettersson förut här i radion, och hon är min favorit och mångas favorit. Jag brukar fråga mig...
Men innan du läser dikten, får jag bara fråga, är det någon av er som har läst Innan kaffet kallnar?
Nej, men den skulle ju du läsa, Ingrid.
Ja, jag ska läsa den i sommar.
Ja!
Jag kan inte läsa ut namnet. Toshikazu Kawaguchi tror han heter, japanen.
Ja, jättebra, säger mina låntare.
Den har fått så fin kritik, så jag tänkte du, någon av er kanske
nej,
har läsat.
Nej, det är sånt kö på den där. Ja. Det är sånt kö.
Okej, ja. Men då Helena, varsågod.
Junidagar. Gräset sjunger, marken andas, blåser liv i junis sköna dagar. Full av längtan leker vinden nu med blommorna i ängens gröna hagar. Tack för värmen juni ger, sommaren när den är som bäst, och för fåglars glada sånger. Tack för att jag får vara livets gäst.
Och jag säger tack för att ni kom, tjejer. Och önskar er en riktigt trevlig sommar.
Tack detsamma.
Och ni hörde Katarina här sa det att ni får inte simma rakt ut. Utan ni måste tänka på att simma efter stranden.
Och tur att man är på kända vatten under sommaren.
Ja.
Och hörni, nu kommer det blues här med Sven-Erik Lundberg.
När Kobra Records gick i konkurs och Willy Dixon gick tillbaka till Chess, tog han med sig de tre unga gitarristerna Otis Rush, Maddie Slim och Buddy Guy. Det gick bra för dem allihop, även om Leonard Chess aldrig kunde förlikas med Buddy Guys gitarrspel, som han kallade för oväsen. Men Dixon stod upp för Buddy, som fick göra fler plattor på bolaget. Han får inleda med Let Me Love You Baby i en inspelning från 1960, en låt jag spelade tidigare här i Seniorradion, då med Coco Taylor. Son of fire. Buddy Guy har en expressionistisk spelstil och han representerar mycket av den city blues som växte fram i Chicago under 60-talet. Men han har under hela sin karriär haft en egen stil och inte sneglat för mycket på förebilder som B.B. King och andra. Jag brukar för övrigt ofta framhålla Buddy Guy före just B.B. King. Men det är min uppfattning. Jag ska låta Buddy fortsätta nu från turnén 1965 med The American Folk Blues Festival, där han framför en av mina absoluta favoritlåtar, First Time I Met the Blues. Och på den ackompanjeras han av Lonesome Jimmy Lee bas och Freddie Below trummor.
Blues now. night and every noon.
Senast han mötte Buddy Guy var uppe i Notodden 2017. Han var då 81 år och vi fick oss en rejäl åthutning för att vi var slöja när han väntade sig lite call and response i showen. Han får avsluta för idag med en sång jag tycker är viktig i dagens Sverige. Ett Sverige jag inte känner igen, där man utvisar ungdomar som är födda och har gått i skola i Sverige och familjer med små barn till en oviss framtid i länder de inte har någon relation till, åtminstone inte någon egen, och många av dem inte ens har besökt. Och allt bara för att hålla svenskheten ren. Låten heter Skin Deep och den är skriven av Buddy Guy själv tillsammans med den vita trumslagaren och perkussionisten Tom Hambridge. På plattan medverkar också gitarristen Derek Drax. Ha en fin sommar!
I've been around a while, I know wrong from right. Learned a long time ago, things ain't always black and white. Just like you can't judge a book by the cover, we all got to be careful how we treat one another. Skin deep, skin deep, underneath we all the same. Skin deep, skin deep, underneath we all the same. We all are the same. He never called me by my name. He said, boy, do this and boy, do that, but I never once complained. I knew he had a good heart, but he just didn't understand that I needed to be treated just like any other man. Skin deep, skin deep, underneath we all the same. Skin deep, skin deep, underneath we all the same. Set my child down when he was old enough to know. I said, out there in this big wide world, you're gonna meet all kind of folks. I said, son, it all come down to just one simple rule, that you treat everybody just the way you want them to treat you. Underneath, we all
Buddy Guy var veckans bluesartist i ett inslag som vanligt var producerat av Sven-Erik Lundberg. Ja, men då är det dags för mig som heter Mats Omvall att hälsa välkommen till veckans panel. Välkommen Vukovira Boman, du sitter på en delvis ny plats idag.
Ja, men det kanske går bra det ändå. Ja.
Kicke Larsson, hallå. Välkommen, och Conny Persson.
Tack, tack.
Välkomna alla tre. Hörrni, det har ju hänt väldigt mycket på alkoholfronten den sista tiden. Jag kan ta några exempel så här. Det är både beslut och företag. Det ena är att man behöver inte längre ha ett restaurangkök för att få servera alkohol. Det har kommit förslag om att sänka åldern på systemet från 20 till 18. Och vad är det mer som har hänt? En del vill att man ska kunna köpa kall öl på systemet. Från sådana här kyl, som livsmedelsbutikerna har.
Det var väl Åkesson nu?
Ja.
Rekommenderade det.
Och vidare att man ska kunna köpa öl och vin i mataffärer. Men min fråga är, svensk alkoholpolitik på väg mot total förvandling?
Det är tydligen för många i Sverige, för om man dricker alkohol kan man få bröstcancer och då kan man dö. Så att det kan vara en bakomliggande tanke som inte vi tänker just nu.
Man kan dö av alkohol av andra orsaker också.
Ja, visst. Men alltså, det är tydligen, de sa på Vetenskapsradion att det ökar om man dricker alkohol. Det inte vet jag.
Jag hörde det igår också.
Ja. Så att,
men är det slutet på Systembolagets monopol då?
Nej.
Det tror jag inte. Nej. Jag hoppas att de håller och inser att det ska vara lite kvalitet.
Men vore inte bra att kunna köpa en kall öl på systemet och slippa bära hem den och ställa den i frysen?
Till frysen. Kall öl, smakar
det
någonting? Det är ju liksom en annan sak och så.
Ja.
Men jag tycker att man tänker till exempel på hur man stoppar rökningen, va? Både i lokaler, alltså restauranger och mycket annat, och har det gått igenom och rökningen har minskat. Ja. Och framförallt så har ju alkoholmissbruket minskat bland väldigt mycket ungdomar. Ja. Och även ute i Europa framförallt. För det klagar de ju nu, vinproducenter och allt möjligt. Nej, ungdomarna, de vill inte fortsätta som fransmännen gör, eller ta ett glas vin till maten och så vidare. Det kanske är öl istället, eller svagare.
Coca-Cola har jag märkt när jag var i Frankrike. Och jag är där i stort sett varje år. Coca-Cola.
Okay.
Och ibland öl.
Men jag menar, på sikt så kan det ju bli så att egentligen att vi kanske börjar avvänja oss med spriten, precis som bok. Och så. Det är ju så väldigt mycket cancer beroende också delar i alkoholen. Så att
Men vad det beror på att det kommer så mycket lagändringar och nya förslag när det gäller just alkoholen?
Forskningen.
Hur menar du då?
Ja, men man har ju kommit långt när det gäller forskning. Förr tror jag att man inte ville ta i det här heller riktigt. Utan det var liksom upp till var och en att få dricka. Och det är väl fortfarande. Det är bara att välja. Vill jag dricka? Med de farhågor som finns med det. Eller vill jag inte?
Men jag tänkte på att det kommer massa förslag nu om sänkt åldersgräns på systemet. Och förslag om
vi har ju en regering som gillar sånt.
Ja, mycket är ju liksom i sådana här, vad ska man kalla det, dåliga förslag inför ett val. Då hittar de på allt möjligt som gör att man vänder sig till ungdomen. Okej, det här är ett bra kanske recept att lägga fram och sånt.
Men jag tror inte ungdomen är så himla dum i huvudet.
Nej, det är de absolut inte.
Nej.
Det är ju lite konstigt att man får köpa alkohol på krogen när man är 18, men inte på systemet.
När jag hör er svenskar och pratar, då tänker jag, kan ni förklara ordet säkerställa? Man använder ordet hela tiden i Sverige. Men jag menar, någonstans tycker jag att det är äntligen just i de här sakerna att det är familjen som är förebild i första hand. Faktiskt. Så att det jag vet inte riktigt alla hänger inte med nya vetenskapen som det är.
Mm.
Och jag, fast jag kommer, jag säger en gång till att jag kommer från Finland. Jag har aldrig sett vodka, jag har aldrig sett sprit i Finland. Det har jag lärt mig att dricka kammeldansk i Sverige.
Mm-hmm. Så du kommer från Finland, flyttar till Sverige och dricker gammeldansk?
Ja.
Det är sann nordisk gemenskap.
Ja.
Vad
härligt. Nordiska samarbete.
Nordisk union.
Ja. Ja.
Men förr i tiden går det ju berättelser om det här med bland alla klara poeter och författare och sånt där, som om de ville ha en snaps då var de tvungna att beställa in mat.
Just
och då beställde de in en matbricka. Och snaps. Och sen åkte den där matbrickan ut. Det visste ju det. Så att samma mat kom in liksom under hela dagen. Va? Det var bara det att det var sån lagstiftning då. Ja, så att det var tvungen.
Jag kommer ihåg när jag var liten. Min morfar tyckte om att ta sig glas. Och jag tyckte om att vara med min morfar. För då fick jag en massa prylar. Det är klart flickan ska ha, så han bara.
Ja.
Ja. Och så gick vi då på Temperans matsalar.
Mm.
Som låg nere vid torgen någonstans. Och där beställde han då in såna här ost, smör och sill. Hette så? Ost, ja, bröd och sill kanske?
SOS.
Ja, SOS, ja. Ja. Och sen kunde han ta sig en nubbe till det. Men sen vandrade vi vidare hem. Ja, vi tog vägen via Systembolaget naturligtvis.
Men idag hade han inte behövt beställa in mat alltså. Nej. Hörrni, men ni kommer ihåg vilken diskussion det var när systemet skulle ha lördagsöppet.
Ja.
Det är ju kanske
kommer inte ihåg.
Ja, slutet av 70-talet, 79-80.
Ja, det var jättemycket diskussion. Och fortfarande tror jag att mycket av de religiösa organisationerna som står emot alltså söndags öppet på systemet.
Ja, ja.
Och jag tycker inte det behövs. Jag tycker inte det behövs lördag heller på den delen.
Nej. Man kan köpa det man
Jag har varit i Systembolaget en gång och det var tidigt på måndag morgon och där skulle jag gå och kolla att är det värt att köpa Finlands båt eller ska jag köpa det Systembolaget, det där kammeldansk. Och när jag kommer ut då var det massa folk och ropa: oj, Vera har varit den första idag i Systembolaget. Så det var många som vet att jag har varit i Systembolaget. Så jag går aldrig dit, för jag behöver inte handla.
Det går ju en historia bland annat på restaurangerna som var i Kristinehamn och så där vi är uppvuxen och där de också skulle beställa in mat, men det ville de gärna beställa in 20 centiliter renat och 3 stängt dricka. Så var liksom historien där. Och så vill jag inte det ska vara liksom i livet.
Hörrni, ja, men vi säger väl skål och tack då för den här diskussionen.
Det gör det.
Om man säger hönshus på Harpsund, vad säger ni då?
Passa på höns.
Då ser jag hemma hos oss att vi har höns och sen kom en fågel uppifrån och tog höns. Mm. Jag har inget annat om
men,
höns.
Men du har inte följt med i det här med Nej. Statsministern och hönshuset?
Nej, jag orkar inte med. Jag tycker att det är så löjliga saker. Jag orkar inte hela tiden. Ska man vara arg och tänka
knäppisar? Det är
därför du är här. Ja, men det är så mycket knäppa nyheter. För jag menar, hela gänget ta åt sig. Det kommer att avslöjas mer och mer och mer och mer.
Ja, Kiki, du var rejält upprörd, förstod jag.
Ja, men jag är upprörd på personen oavsett vad han säger för någonting.
Ja, okej.
Okay. Ja, men alltså jag lyssnade igår en hel del. Liksom, han är så oförskämd och elak och samtidigt så är han så glad. Jag blir vansinnig.
Ska vi ta lite bakgrund för lyssnarnas skull då? Det första var ju att när statsministern och hans hustru Birgitta Ed flyttade in i Sagerska palatset så fick de då, och då är det brukligt att man får liksom göra lite personliga förändringar och sånt där. Men här gick de på stora, slog de på stora trumman.
Jajamensan.
Ett nytt gym för 150 000.
Ja.
en matta till köket där konsultarvodet var på 60 000 och så vidare och så vidare och så vidare. Och det senaste då, apropå det här med hönshus, på Harpsund ville Birgitta Ed ha hönshus. Mm. Och det där gick fram och tillbaka. Det var ju då statliga tjänstepersoner som fick utreda, ta in offerter och så vidare och så vidare.
Ja. Men vad heter det andra huset som hon är involverad, eller de är involverade?
Ja, ja, det är ju en, det kommer jag inte ihåg vad det heter,
men
ja, men jag läste om det. Det köpte ju de av Svenska kyrkan för det var 11 miljoner.
Ja,
och ska bygga upp någon typ. Det är en stiftelse har de ju bildat. Ja. Men det är ju
där problem. Man har volontärer.
Ja. Men problemet är ju så här att när man kommer som statsminister eller statsministerfru och sånt där, att man utnyttjar sin ställning, alltså ungefär som kanske Trump gör i sina affärer.
Ja.
Och liksom så gynnar sig och sin familj och fruar och skapar förmögenheter på det sättet som ligger, inte ligger i den tjänstutövning som Kristersson gör.
Nej.
Det är för, nu hör jag på att svära i radio, men det gör jag inte. Det är för oansvarigt och för oanständigt, alltså det de håller på med.
Mm.
Men jag tror så här också att de vill gärna bräcka Göran Persson som ju skaffade sitt stora chateau i Östergötland som var ju, jag menar, han ville ju bli slottsherre fast han var en enkel pojke och så där från Katrineholm. Men nu vi väl kanske de bräckade gamla statsministern Persson med det här stora, liksom enorma, pampiga byggnaden. Som...
Men jag vet inte om man kan jämföra riktigt heller.
Nej, jag jämför, för jag tycker att man på sätt och vis har utnyttjat och utnyttjat ställningen man har eller har haft till att få förmånliga villkor på olika sätt. Va? Det får man ju.
Ja, de får skaffa sig vad de vill om de betalar själva.
Mm. Ja, men jag tror att det är kontrollen som saknas i det här landet. Det är inga, alltså, det ges lag och ordning och grejer, men det, vad är det kontrollen? Mm. Heter det säkerställa kontroll?
Ja.
Jag har liksom funderat på riktigt, alltså, att man ska kontrollera att då, alltså, människan är ju varg. Man gör vad man försöker ta åt sig. Men alltså någon måste kolla vad man gör.
Mm.
Alltså, men det...
Ja, men det måste ju finnas regler. Nu befinner du eller ni er i den här situationen. Och då är det här som man ska följa. Riktlinjer, helt enkelt. Ja. Men finns det sådana?
Men om du
rimlighetsbedömning
bara man där är till exempel stiftelseformen, va?
Ja.
Så är ju inte den lika enkel att granska som aktiebolag.
Nej.
Och eller liksom andra typer av privata firmer och sånt, så att de har ju gått in i en verksamhet som du får väldigt svårt att granska utifrån.
Mm.
En stiftelse, jag tror bara vissa på länsstyrelsen eller sånt som stiftelser ligger under som har möjlighet att kontrollera det.
Och den här herrgården som då köptes av paret statsminister och en kompanjon, det är en stiftelse.
Ja, det är en stiftelse.
Men vi kanske ska säga bara till Göran Perssons möjliga försvar att han använde ju inte några tricks för att köpa sin herrgård.
Nej.
Han kanske använde sitt inflytande för att få lån.
Ja, det
har jag ingen aning om.
Jag
tror det var inte det här med volontärer som byggde upp.
Han fick nog ett bra lån eftersom han sen blev liksom en av inte vd, eller han blev ordförande i Swedbank.
Ja, ordförande.
Så att han fick väl det som tack för sina stora lån kanske.
Så. Ja.
Så det gäller att låna med andra ord.
Hörrni, en sorglig nyhet i veckan var ju att syrenen numera är en invasiv art.
Nej, men det är dumt. Jag kan inte fatta det.
Jag köper inte det.
Ja. Nej. Det.
Men så är det.
Även lupiner är vackra färger ska vi ha och inte bara konstigheter.
Nej, men alltså i och med att medeltemperaturen stiger så sprider sig syrenen väldigt mycket snabbare än förut.
Och den blommar en månad tidigare.
Ja. Och i Norge överväger man förbud att nyplantera syren.
Det var nytt.
Visst är det sorgligt?
Ja, det går inte.
Låt syrenerna blomma.
Ja.
Och ja, jag som har slitit på landet för att göra en liten syrenbärssoppa.
Ja,
jag vet inte vad jag ska göra.
Det är det svenskaste av de
svenska. Ska jag följa Kristerssons råd och såga ner det?
Nej,
jag
gör inte det.
Nej, han har inte gett det rådet.
Nej.
Nej, men alltså det gäller i så fall enbart ny plantering.
Ja. Ja, det är, snart får man ju fundera i den ökade klimatoron som är och klimatförändringarna vad som är invasivt. Ja.
Det kanske kommer nu i stil så vi får vänta ett tag.
Då får vi vänta ganska länge, tror jag.
Men, det vet vi inte någonting om.
Men det är ju det som är liksom, om man jämför till exempel till hur regeringen ställer sig invandrarfrågor, så kan man ju också fundera på vad är det som, hur långt tillbaka ska man gå för att ha en ren ras till exempel. Va? Så, och det har läst jättemycket om det där, men det här ska det vara blandning. Det är ju det bästa för att slippa olika typer av sjukdom.
Nej. Tack och lov.
Ja, tack och lov. Nej, men det är det jag menar.
Ja,
att det...
men vi får väl hålla tummarna då för syrenernas framtid.
Ja, absolut.
Ja. Hörrni, vad ska vi prata om nu? Jo, kärnkraften i Norrsundet. Den rycker ju allt närmare. För nu har regeringen gett länsstyrelsen, är det väl, i uppdrag att sondera ytterligare placering av kärnkraftverk i.
Men alltså så olämpligt. Vi som blev så himla utsatta med Tjernobyl. Nej, men nu ska vi utsättas igen. Ja, men hej då. Kör på.
Ja, men vi hade det uppe i en annan panel. Ja. Och min fråga var till dem. Och jag ställde samma fråga till er. Blir det av?
Nej.
Jag hoppas verkligen inte det blir om. Överhuvudtaget ska kärnkraften avvecklas. Va? För nu pågår det ju liksom forskning som har kommit väldigt långt med fusionskraft.
Ja.
Som är, tror jag, definitivt framtidens melodi. Mm. Och det här med att ha små kärnkraftverk runt om, det är fullständigt vansinnigt.
Jag vet inte. Jag tror att det forskas hit och dit och si och så. Och sen görs det någonting sånt som kanske inte... är allt forskat.
Men det börjar bli ungefär som vatten. Va? Alltså jag menar vattenverk över hela världen. De blir ju guldvärda. Va? För att det är ju problem med grundvattnet. Men likaså med kärnkraft. Det är ju så himla lätt att liksom sätta dit en drönare och sånt och spränga. Sen blir ju ett stort landområde och människor helt...
Liksom, vi har inte vet ingenting.
Inte,
vad vi
kan
ska
vara, inte kan vara kvar överhuvudtaget.
Ja, avfall av... Ja. Av det där, vi vet ju inte var man ska ha det någonstans. Nej. Det är klippan under.
Det ska grävas ner i Östhammar.
Ja, är det nog.
Ja.
Så det fick de.
Ja.
Skaffa in en stuga.
Hörrni, syrener har vi pratat om. Det är ju studenttider. Och jag läste någonstans att en studentexamen, egentligen heter det ju inte studentexamen för den är avskaffad, men att gå ut gymnasiet, det kan kosta upp till 20 000.
23 000 var normalt.
Ja. Studentmössorna kan gå upp på 2 000, bara det.
Men alltså det var lite lustigt, det inslaget som jag såg på tv, så stod det några unga flickor, ursäkta, jättesöta klänningar. Någon hade för 8 000. Ja, vem har betalat den då? Pappa.
Mm.
Och någon hade för 4 000. Och någon hade pappa. Men sen var det en tjej som var jätteläckert klädd. Ja, den här gamla kjolen sydde mamma utav en gardin. Och toppen köpte jag. Jag tror var det 20 kronor som jag köpt. Nej, men...
Mm.
Ja, jag har varit i Göteborg med min sons dotter. Och där har en mamma gjort en jättefin klänning. Alltså gamla spetsar. Så det var jättefin studentklänning också. Men det förstår jag. Jag tror att det kostar en hel del ändå. För
alltså det är ju studentplankat. 500 spänn. Studentflak kostar.
Ett ullflak.
Som de ramlar av.
Ja,
i villan och villan.
Ja, precis.
Och sen kan man åka på en studentkryssning om man vill. Det kostar upp till 5-6 000. Ja, ja. Men alltså, har det gått över alla räddar?
Ja, framförallt.
Ja, men det är löjligt. Ja.
Ja, vi höll ju på också lite grann, men inte på det där viset. Nej. Det var ju inga, men alltså, varför vet jag inte. Men det är ju, det kanske det är krafter utifrån som vill sälja, vill liksom höja nivån på sina vinster. När det
bara mössorna, att de ska vara så dyra.
Det finns ju skolor som köper in.
Ja, ja. Tack och lov.
Ja. Du får sista ordet nu, om du fattar det kort, Vukovere.
Oj.
Ja.
Voj, voj, räcker det?
Voj, voj, heter inte de där elsparkcyklarna? Voj, voj, voj,
voj.
Ja, men hörni, tusen tack för denna sammankomst.
Tack
sista
själv.
Panelen för ja. I vår. Jag hoppas vi ses i höst.
Japp.
Ja. Och då så avslutar vi med ett ord från våra sponsorer.
Inshallah.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag vill hälsa er välkommen till Länsmuseet Gävleborg. Ta del av spännande tillfälliga utställningar, föredrag, visningar och museets fantastiska utbud med design, konst, textil och kulturhistoria. Vi har som ni kanske hört infört entré till museet och då vill jag tipsa om årskortet och det förmånliga priset på 295 kronor. Med årskortet ingår även ett stort utbud av föredrag och visningar och det gäller från inköpsdatum och ett år framåt. Du är självklart välkommen till vår unika butik, mysiga café och utställningar i studion på entréplan som har fri entré. Upplev Gävleborgs skattkammare eller fördjupa dig i kulturhistorien och samtidigt stötta ditt lokala kulturarv. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgästrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, som ni så hörde i början av programmet så är ju det här det sista tisdagen som vi sänder med programledare. Så därför blir det ingen från oss nästa tisdag. Men som sagt, vi spelar ju musik hela sommaren och vi tänker komma tillbaka den 25 augusti. Men jag tänkte jag skulle titta på den här, vad vi kan lyssna på eller se på i veckan här. På fredag, hörni, då är det skolavslutning här i Gävle. Och alla skolor går ut samtidigt, så ni vet det. Så det kommer att bli kaos på stan, kan man väl säga. Det är svårt att få tag i parkeringar och annat, skulle jag tro förstås. Men man vet ju inte. Men sen en annan sak som jag gärna vill puffa för, det är blåsmusiken i Reinventsparken. Järfälla musikkår under ledning av Åke Hedbom. Och det är klockan 15. Och sen är det bluesrock på Blue Tattoo med Peters Sjökrog i Gävle. Och vad jag fattar så ligger den ute i Vårvik. Jag försöker titta på Timo här och han nickar glatt, så då vet vi det. Ja, med det hörni så tycker jag att Timo och jag och alla andra som brukar sitta här ska önska er en väldigt trevlig sommar. Och jag har några grejer som jag tycker ni ska tänka på. Ni ska bada med vett, som Katarina sa. Och sen ska ni läsa en bra bok. Och det var ju otur att det var lång kö på den här innan kaffet kallnat som jag skulle vilja läsa. Men vet ni vad jag också brukar göra? Jag brukar kunna läsa gamla klassiker faktiskt. Vilhelm Moberg och de här. Kan vara kul att leta i bokhyllan vad man har för någonting. Och med det så vill vi tacka som sagt för oss, och vi hoppas att ni får en jättefin sommar med mycket bad och sol, och att vi hörs igen i höst. Hej säger Timo och Ingrid, och kommer ni ihåg idolerna som var för några år sedan? De ska sjunga nu om sommar. Sommar, sommar, sommar.
Ut i kusten, ut på land, ingen stannar inne. Det var tomt och tyst på stan igår. Innan hösten ger dig handen och rustar upp för vintern. Ta vara på de sommardag du får. Sommarnatt, ett skeende, väckte allt i liv hos mig. Ett leende när du kom fram och sa hej. Hey. Som jag har väntat på att du ska komma, du som får min pärla blomma. Sommar, 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 sommar. Så förtrollar, så förälskar. Ditt ljus i sommarnatten och ljumma vindar varma. Sommar, sommar, sommar igen. Första dag på din semester, på alla stora planer, på nya minnen att ta med dig hem. Innan mörkret återvänder till stugor och altaner, och det är fullt med folk på stan igen. Sommarnatt, mitt leende, väckte allt till liv hos mig. Ett leende när du kom fram och sa hej. Hej! Som jag har väntat på att du ska komma, du som får min ära blomma. Sommar, 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 så förtrollar, så slumra i till fågelsången, och det är väl när du kom fram och sa hej.